och vånda kommer att dröja kvar i det sargade Europa. Men detta är dock slutet på den fruktansvärda förintelsen av människor och andra världen som pågått under mer än 5 år och som fyllt oss med fasa. Det känns som om en lång mardröm äntligen släpps i tag och vi åter kunna andas. Ehuru vi svenskar icke varit direkt indragna i den stora striden, erfarar vi starkt vad detta betyder även för vårt land och folk. Att vad som skett också betyder Norges befrielse ger ett särskilt djup åt vår glädje. Att Norge åter är fritt betyder att ett fritt Norden åter uppstått. För Sveriges del vill jag vid detta tillfälle endast ge uttryck för den glädje vi just nu känner över att våra strävanden kröns med framgång, över att det varit oss möjligt att hålla vårt land utanför kriget och förödelsen och därigenom tjäna även våra broderfolks intressen. I denna glädje ligger icke någon förhävelse, endast en stor tacksamhet över att ödet varit oss gunstigt. Men jag har ett naturligt behov av att tacka Sveriges folk för god sammanhållning och aldrig sviktande stöd åt regeringens strävanden att lotsa den svenska skutan väl behållen genom en stormfylld tid. Vi har lagt ytterligare några år till en lång fredsperiod och nu ser vi förhoppningsfullt mot en tid då vad som blivit oss beskärt skall förunnas hela mänskligheten, ett liv i fred och frihet.
Ja, ett liv i fred och frihet, sa Per Albin Hansson. Vilka direkta politiska följder fick krigsslutet, Jarl Thorbacke?
Ja, de påtagligaste följderna av krigsslutet och utgången av andra världskriget var väl att vi istället för en grupp av stormakter nu i första hand hade 2 supermakter som den senare termen kom att lyda. Tyskland och Japan och Italien hade ju förlorat kriget, var ute ur spelet. England och Frankrike hade visserligen till sist hamnat på den segrande sidan men hade en i grunden förstörd ekonomi och stora delar av sitt territorium ödelagt och så vidare. Och det har ju befästs ännu idag 40 år efter kriget, så består ju den här relationen mellan 2 supermakter och ett antal liksom lite smärre makter med gammalt stormaktsförflutet. En annan påtaglig kvarleva ifrån krigsslutet är ju Tysklands delning som alltså nu har varat i 40 år och det är lika länge som det kejsardöme som Bismarck upprättade varade. Och det säger ju en del om, det är väl en uppdelning som verkar att vara bestående och det är ju en lång rad länder som har accepterat det här och det finns ju nog också en lång rad länder som ser det som en säkerhet för Europa att Tyskland är delat.
Sist i Göran Elgemyrs program om krigsslutet 1945 hörde vi Jarl Thorbacke.
Allied force, which invaded Europe on June 6, 1944, has, with its great Russian allies and forces advancing from the south, utterly defeated the Germans by land, sea, and air. This unconditional surrender has been achieved by teamwork. Teamwork not only among all the allies participating, but among all the services, land, sea, and air. To every subordinate that has been in this command of almost 5 million allies, I owe debt of gratitude that can never be repaid. The only repayment that can be made to them is a deep appreciation and lasting gratitude of all free citizens of all the United Nations.
I anslutning till överbefälhavarens budskap sänder signalisterna ut de goda nyheterna till sina kamrater över hela Europa.
lördagen den 5 maj 1945 vid pass klockan 3:45 på morgonen. Den danska kustkutten Nordstjärnan stävar ut från Malmöhamn. Otaliga gånger har den gjort det under 5 ofredsår, men aldrig har dess passagerare vågat hålla sig ovan däck som journalisterna här. Journalister från Sverige, England, Amerika och Ryssland. Sven Jerring är den för oss mest kände. Han och de andra storreporterna under befäl av den svenska kaptenen Fryckman vågar öppet befara vägen mot Danmark. Till Danmark ska enligt förhandsmeddelanden till journalisterna bli fritt denna morgon från och med klockan 6 Greenwich-tid. Och när Danmark nu kommer i sikte är det inte mycket vatten kvar till kaj i Köpenhamn. Ett tyskt bevakningsfartyg går ut från Köpenhamns örlogshamn rakt emot oss. Men en liten ettre resa med Danmarks färger kommer till vår hjälp. Konvojerar oss in mot Köpenhamn. Det skjuts runt omkring oss. De ihållande kulsprutesmatter tycks komma från örlogshamnen. Det tyska fartyg vi ser där. Det kanske inte alls är någon kapitulation. I varje fall klarar vi oss in mot Köpenhamns hamnpir. Det lilla nödskalet tut, så heter resebåten, eskorterar oss med samma morskhet som förut. Den är inte skotträdd än. Och så tar Danmark emot oss, det vänliga Danmark. Skeppet Gran stryker Dannebrogen till hälsning. Men runt omkring ser vi alltjämt tyska bevakningsfartyg. Som vi stävar in mot tullhuset, där den tyske kommandanten ännu residerar, börjar alla Köpenhamns klockor ringa in frihetens morgon. Denna landstigning ska vi aldrig glömma. Vi åker in i ett jublande Köpenhamn. Vi har genast fått ett handtag av en frihetskämpe. Han tar oss med till herrens officerskola där ännu inte beväpnade frihetskämpar utrustas. Vapenutdelningen går efter en sedan länge uppgjord plan. Vi följer frihetskämparna åt. Passerade det tyskberyktade skällhuset som engelska moskitos pricksäkert blåste ut vid en rät. Men därvid ödelades också franska skolan här. 82 barn fick sätta livet till. Och här är Dagmarhus, det tyska högkvarteret. På 100 meters håll skyddat av spanska ryttare och tyska vaktposter vid var 10:e meter. Och ännu står det där. Men inte så länge till, säger oss vår vägvisare frihetskämpen. Han kan nämligen tidtabellen.
Måndagen den 7 maj kommer sent att glömmas. Vapenstillestånd i Europakriget och frihet för Norge efter 5 långa mörka år. Nästa dag den 8 maj gick en rälsbuss över gränsen från Sverige till Norge med svenska, norska, danska, finska och engelska korrespondenter jämte radioreporters och SFs filmkameror för att från ort och ställe skildra hur Norge hälsade sin befrielse och sin seger på V-dagen. På stationerna längs banan Charlottenberg i Oslo hade stora människomassor samlats för att hälsa den fria världspressen välkommen. Det var ett jubel utan like. Vid den norska gränsstationen Magnor talade den norske kaptenen Münter Rolfsen som medföljde rälsbussen och folket hörrade och sjöng. I Lilleström såg man tyska soldater, men det kunde inte längre hindra norrmännen från att ge uttryck för sina känslor. Så var vi då framme i Norges huvudstad där jublet var hänförande. Hela staden var på benen, man sjöng, man hurrade, man dansade, man skrek och man grät av glädje.
Lycklig ungdom i Norges Oslo. Finns det en vackrare bild i dagens förvirrade och förvildade Europa? Norska flaggan fladdrar över Stortinget och nere på Karl Johan jublar folket som det inte jublat sen, ja, sen när. Barnen avundas vi. De har så lätt att glömma allt det som förtryckarna gjort landet. De förtryckare som nu drar dedan generat leende. Norska folkets tapperhet under dessa år av ve och vånda överträffas bara av dess behärskning i segerns ögonblick. Med självklar auktoritet tog hemmafrontens män hand om ordningens upprätthållande. Uniformeringen var si och så, men den till friheten yrvaknade befolkningen kunde snart konstatera en sak. Den egna hemmafronten och polisen spelade nu huvudroller. Inkräktarna var statister. I 5 år har Norge systematiskt utplundrats och förtryckts. Att norrmännen i befrielsens stund kunnat hålla tillbaka hämndens långa knivar visar på den självbehärskning som är kulturfolkets adelsmärke. Slut i programmet. Möt London. 8 maj 1945. V-dag, segerdag. Befrielsens dag i Europa efter 5¾ år av död, förstörelse och brutalitet. I hjärtat av brittiska imperiets huvudstad, på Trafalgar Square, jublar massan fram sin glädje. London har varit frihetens fasta högborg under alla dessa mörka år. Londons och Englands bulldogsega tapperhet under hösten 1940 ställer varje frihetsälskande man och kvinna i evig tacksamhetsskuld till Storbritannien och dess folk. Från tidigt på morgonen till sent på kvällen denna majdag vallfärdade hela London till Buckingham Palace för att hylla kungaparet, som med sina undersåtar delat det totala krigets faror och vedervärdigheter. Från det världsbekanta huset nummer 10 vid Downing Street håller premiärministern Winston Churchill ett tal till miljoner lyssnare.
Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Forces and simultaneously to the Soviet High Command. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Today is Victory in Europe Day. Tomorrow will also be Victory in Europe Day.
I denna stund av djup tacksamhet talar engelske konungen till sitt folk och till sina soldater över hela världen.
But today we give thanks to God for a great deliverance. Speaking from our empire's oldest capital city, war battered, I would never for one moment daunted or dismayed. Speaking from London, I ask you to join with me in that act of thanksgiving. Germany, the enemy who drove all Europe into war, has been finally overcome. In the Far East, we have yet to deal with the Japanese, a determined and cruel foe.
Allt väldigare folkmassor tränger fram mot Buckingham Palace. Man väntar på den kungliga familjen och på good old Winnie. Och där kommer de.
Och de svenska röster som man hörde, det var Nils Jerring, Harald Molander och Gunnar Skoglund. Och det var inspelat den 10 maj 1985. Alltså 40 år efter freden.
Det här programmet hade inte varit möjligt att sammanställa utan vårt ovärderliga SF-arkiv och SF-journalen. Så det är inte mer än rätt att den berömda SF-logotypen med musik av Jules Sylvain får avsluta.
Kungen platsen omedelbart under konungarnas konung. Kristian den tionde, en gammal och invalidiserad man efter ett fall från sin höga häst, tillbads som en halvgud. Fastän han ärvt sin ställning så var det han som stod i centrum när folkstyret skulle återuppväckas den 9 maj 1945. Denna dag bröts det långa politiska undantagstillståndet. Och det var en festdag jämförbar med återföreningsdagen 1920. Riksdagen öppnades på Kristiansborg av en besvärad och rörd monark.
Tack för den tillit ni har visat mig. Många personliga avsamling och liv har dessa år krävt. Och vi samlas i det gamla år. Guds fred med våra döde i Danmarks Rosengård. Guds fred med dem der lide af dybe hjertesorg. Store opgaver foreligger og kræver et samtidigt arbejde for at genoprytte, hvad disse år har syndret. Til dette arbejde ønsker jeg Guds velsignelse og beder dem og forene dem med mig i trefold ord på vores gamle fædrene. Danmark lever! Hermed erklærer jeg den ordentlige rigsdagssamling for åbnet.
Människors liv på sitt samvete begick han självmord i sin bunker i Berlin. Men än idag går det inte att helt skingra det historiska dunkel som omger hans sista timmar.
Slutstriden om Berlin. De tyska soldaterna försvarade sin huvudstad in i det sista. Det var Hitlers order, trots att kriget var hopplöst förlorat. Jag ger inte upp förrän ryssarna står för dörren, sa fyren till sina närmaste medarbetare. Men den 30 april 1945 gav Hitler upp. Tillsammans med sin kvinna Eva Braun begick han självmord i bunkern under rikskansliet. Det är bevisat. Men hur det gick till vet man ännu inte exakt. Det är oklart om han sköt sig eller tog gift eller möjligen gjorde båda delarna.
Seine letzten Warnungen, die er an seine engsten Mitarbeiter dann mal gibt, sind die vor sowjetischer Gefangenschaft, vor sowjetischer Folter. Die Inszenierung des Todes wird ja lange vorher, ist ja schon im Gespräch, seit den letzten 10, 14 Tagen geht er ja ununterbrochen um, wie gestaltet man diese letzten Tage des Regimes, um dort einen heroischen Nachklang in der deutschen Geschichte zu hinterlassen.
Den sovjetiska ledningen gjorde stora ansträngningar att hitta kroppen och bevisen för att Hitler verkligen var död. Först hittade man bara Josef Goebbels förkolnade kropp. Han hade också tagit livet av sin fru och sina sex barn. Men de här resterna av ett bränt lik tros nu vara Hitlers. Nya dokument i ryska arkiv har visat att Hitlers stoft fördes till Magdeburg i Östtyskland på order av dåvarande KGB-chefen Andropov och att de brändes där 1970. Men forskarna är ännu osäkra om Hitlers öde. Legenden lever vidare.
Ja.
Antagligen var det precis vad han själv önskade sig.
Eines der Gedanken, die ihn krampfhaft bewegen, es soll keine Spur von seinen irdischen Überresten übrig bleiben. Er möchte verschwinden wie einer der letzten Goten, wie Attila, möchte aus der Welt austreten und niemand soll über seinen Verbleib mehr wissen.
Den sista bilden av Adolf Hitler har också blivit en symbol för hans nederlag och för det tredje rikets undergång.
Den amerikanske generalen Dwight D. Eisenhower tal efter krigsslutet 1945.
The Allied force which invaded Europe on June 6, 1944 has, with its great Russian allies and forces advancing from the south, utterly defeated the Germans by land, sea and air. This unconditional surrender has been achieved by teamwork. Teamwork not only among all the allies participating, but among all the services, land, sea and air. To every subordinate that has been in this command of almost 5 million allies, I owe debt of gratitude that can never be repaid. The only repayment that can be made to them is a deep appreciation and lasting gratitude of all free citizens of all the United Nations.